This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att prata med personer som är verksamma inom CSR och hållbarhet och ansvarsfrågor. Du som har lyssnat på oss tidigare vet ungefär vad det här går ut på. Och idag så har vi haft en spännande gäst.
Anki Elken, Randstads hållbarhets- och public affairs-chef.
Mm.
Vad är Randstad?
Randstad är ju alltså det som tidigare var Pro Office, eller rättare sagt Pro Office har köpts upp av Randstad och ingår nu i den här stora koncernen som är en internationell koncern med 600 000 människor över hela världen i 39 länder och 4 800 kontor.
Herre, nej.
Ja.
Sista fabulerade. Men de är stora i alla fall. Det är ett bemanningsföretag som jobbar med hyra ut, rekrytera och outplacement av människor som blivit övertaliga. Så vi går in i arbetsmarknadsvärlden och pratar social hållbarhet och såklart diskriminering.
Välkommen hit, Anki.
Tack.
Vi går rakt på sak. Du gick ju i skolan i Norrköping. Är du född och uppvuxen i Östgöte?
Östgöte. Gudskelov.
Ja, det är du.
Ja, är född och uppvuxen i Peking. Den norra staden.
Peking. Norrköping.
Mm. Norrköping.
Vi måste föra in alla som inte hänger med här, inklusive mig själv i samtalet. När man söker på dig, vilket vi har gjort inför det här samtalet, så blir en sak väldigt tydlig, och det är engagemang. Och det var när jag hörde dig första gången prata, så utstrålar du entusiasm och engagemang. Och du har ju varit engagerad i en massa organisationer. Du har varit med i Sollentuna kvinnojour, Women's International Network, WIN. Mm. Du har varit mentor i Styrelsekraft och så också i Fredrika Bremer-förbundet. Mm. Kan du berätta om Fredrika Bremer-förbundet? Vad är det för någonting?
Det är världens äldsta jämställdhetsförbund för män och kvinnor.
Okej.
Okay. Så det är fokus jämställdhet. Mer män.
Men vad gör man? Är det mer män?
Där? Mer män där barnen är. Lika lön för likvärdigt arbete. Det finns många sådana traditionella jämställdhetspolitiska frågor som Fredrika Bremer-förbundet har sedan över 100 år drivit. Så att det fick jag vara en del av ett svenskt kulturarv, skulle jag vilja säga, som drivs på ett sunt sätt där män och kvinnor sida vid sida jobbar med att få ett jämställt Sverige, men också bidrar internationellt.
För det känns som en sån organisation som man ofta hör namnet på, Fredrika Bremer-förbundet, men jag undrar om så många kan berätta vad de gör och står för egentligen.
Nej, men
nu kan så de är det. Efter att lyssna på det här så vet
det
man.
Det här var vårt moment och folkbildning.
Precis.
Bing, nu är vi färdiga med det. Nej, men Fredrika Bremer-förbundet ligger otroligt nära mitt hjärta, absolut. Men också Sveriges kvinnolobby, det var du inte, hade du inte med, men jag var ordförande nummer 2 i Sveriges kvinnolobby. Så att jag har ju ett starkt förflutet i den svenska kvinnorörelsen.
Nej, vi gjorde inte anspråk på att det här var kompletta listan, det här var ett axplock. Jag tror att du har varit engagerad i jättemånga olika typer av organisationer.
Ja. Men jämställdhetsfrågor är för alltid en del av mig.
Mm. Det är fundamentet i ditt engagemang.
Mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter i synnerhet och jämställdhet.
Och sen har du varit politiskt engagerad i Centerpartiet och är politiskt engagerad också.
Ja, men inte i Centerpartiet.
Nej, vad är du engagerad i?
Jag är engagerad i ett lokalparti som har funnits i över 20 år som heter Sollentuna-partiet. Jag valde att lämna politiken för ganska många år sedan för jag ville inte sälja allmännyttan. Jag tycker att allmännyttan är också en sån del att man ska ha råd och bo utan att behöva för den saken ha råd att kunna köpa sitt boende och att värna allmännyttan. Och då ville man sälja Sollentuna hem. Och vid det tillfället så hade jag gått till val på att det skulle inte vi göra. Och där fanns det ett vägskäl och jag stod för vad jag sa. Och så började jag och plugga.
Och då hoppade du av från politiken?
Då hoppade jag av.
Och satt du i kommunstyrelsen då?
Jag var kommunalråd också.
Anställd i politiken? Och så
heltidsengagerad. Jag var ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Den första kvinnan. Den enda kvinnan tror jag. Det har inte varit någon efter mig heller. Så att där tog jag upp en del stenar där det låg en del myror av olika slag under. Så att jag kom ju från Norrköping med en idrottsbakgrund och kände att någonstans så kunde jag bidra med att pojkar och flickor skulle ha samma villkor att utföra fritidssysselsättning, och så var det inte riktigt vid den tiden. Så vi har kommit en bra bit på vägen.
Men jag måste bara få gå tillbaka. Ja. Vi går tillbaka till det här. Du satt och hade en heltidsanställning. Det kom till ett val där du sa vi ska inte sälja ut den här allmännyttan. Ja. Nu tänker jag sluta om ni gör det.
Ja.
Och så slutade du.
Ja, det var ganska mycket bråk egentligen. För att det här är ju en kommun där har varit borgerligt styre i många, många, många år. Och helt plötsligt så fick jag med mig allihopa, förutom Moderaterna och Folkpartiet, att gå på våran linje och bilda en regnbågsallians. Och sen så var det en av mina partikamrater som valde att ta det sista mandatet och gå över och lägga den på Moderaterna och Folkpartiet, Liberalerna som de heter nu. Och där var en skiljelinje, var allmännyttan. Och då följer regnbågsalliansen, och där bestämde jag mig för att jag kände att här behöver jag göra någonting annat i mitt liv. Och det beslutet är jag otroligt tacksam över att jag tog. För att jag tror att gå ur politik och gå in i politik. Jag har ingen bakgrund, mina föräldrar var aldrig politiskt aktiva. Utan jag har haft pappa metallarbetare och min mamma busschaufför. Så jag hade ingen sån, varken ko eller något annat i bakfickan. Eller var med något ungdomsförbund, utan jag valde i vuxen ålder och att gå med och förändra. Men jag såg att jag behövde också ha en annan erfarenhet, så att man inte har partipolitiken som sitt enda födkrok, utan att man har engagemanget och kallet som det primära för att kunna vara ärlig och tydlig med de värderingarna man står för.
Så då säger du, det finns, för att vara en bra politiker måste vara en politiker som har ett alternativ till att vara politiker. Man måste kunna leva på någonting annat också.
Ja, jag tycker att det är ganska vanligt, eller jag ser att det är ganska vanligt att man gör karriär, att man många gånger går från ungdomspartipolitiken, att man går från ungdomsförbund till att bli politiskt aktiv, och att många som skulle bli än mer skickliga i sitt politiska förvärv om man också någon gång har haft ett eget, alltså förvärvsarbetat eller drivit företag eller annat. Men en del går in i politiken och är där som sitt yrke, att det är ett yrkeskarriärs
möjlighet. Borde inte det vara ett obligatoriskt inslag?
Det var väl ungefär. Men
ni säger två olika saker. För ni säger å ena sidan att det är en erfarenhet som är bra om man ska bli politiker. Mm. Och å andra sidan så säger du ju faktiskt att risken för att bli korrupt om man inte har en annan födslokrok, det är att du faktiskt stannar och sväljer beslut som du egentligen verkligen inte är med på. Mm. Mm. För det var ju det som du vågade göra. Att säga, men det här är inte mitt liksom 9-5. Det här är, jag ska göra det här för att jag är övertygad, inte för att jag faktiskt lever på det. Och det är inte så många som vågar kasta bort en lön.
Nej.
Så det är lite två olika, eller?
Fast det skulle jag inte säga. Jag svarade ja till att för att kunna bli en bra...
Två olika saker.
Ja, jag tycker snarare att det är så att för att Och min personliga uppfattning är, för att bli en bra politiker själv, så märkte jag av att jag hade ju ett yrkesliv innan jag klev in i politiken. Jag hade inte gått via ett ungdomsförbund, och sen så blev jag politiskt engagerad. Och då hade jag ju min referensram som asyl- och migrationsanläggare under Balkankriget. Som en del av det som hade präglat mig också i hur min värderingsgrund ser ut. Men en del har ju inte de referensramarna. Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt att flera hade det.
Mm. Från Norrköping till Sollentuna. Mm. Varför det? Hur kom det ihop?
Jag var kär i min älskade Thomas Elken på Migrationsverket. Vi jobbade som kollegor, och sen så jag bodde i Göteborg. Balkankriget var, jag höll ju på och jag letade förläggningsplatser åt de som hade kommit, och han jobbade på IT-avdelningen. Och sen så när projektet som han jobbade i tog slut, så blev han värvad till ett företag i Akalla. Och så tittade vi på kartan och så frågade jag min arbetsgivare, då var det statsinvandrarverk, vill ni behålla mig? Så, och då kunde jag resa till Stockholm med Thomas. Och sen så tittade vi på kartan och så såg vi Sollentuna. Vi hade bestämt oss för att inte pendla iväg våra liv. Och då tittade vi och så ringde Thomas till Sollentuna hem. Allmännyttan som jag sen därefter värnade då.
Ja.
Det var ju dråpligt. Och då två unga människor som inte hade några cash att slanta in för att köpa bostad. Så fick vi en hyreslägenhet i Helena Lund. Och sen så tyckte vi att Sollentuna var bra. Och sen bor vi där.
Eftersom du kommer från bemanningsbranschen också, så gjorde jag riktigt så här CV-granskning. Och, och då är min fördom det att när man ska jobba med rekrytering, då tittar man vad är den röda tråden och var är luckorna. Och det är i luckorna man går in och söker. Är det en bra fördom, tycker jag?
Nej, det vet jag inte. Men det är klart att man som rekryterare, nu är inte jag rekryterare, men jag kommer från bemanning och rekryteringsomställningsbranschen. Men jag rekryterar ju själv, så att jag tittar nog gärna på vad man har gjort.
Hela vägen, hela historien. Ja. Och då ser jag ju mellan 2002 och 2008 så är det ett lucka i ditt CV. Mm. Då har du kommit från Migrationsverket och sen är det innan du börjar på Proffis. Dåvarande Proffis, vi kommer komma till det. Mm. Vad gjorde du då?
Då var jag på Stiftelsen Kvinnoforum. Och sen så pluggade jag internationell marknadsföring också.
Och i Umeå också?
Ja. Via Handelshögskolan i Umeå.
Okej, och hur kom du till Umeå? Geografi spelar väldigt stor roll.
Jag läste faktiskt
i
Solna. Sälj- och marknadshögskolan har ett samarbete med Handelshögskolan i Umeå. Så att vi gjorde alla prov och allting i Solna.
Jaha. Och du har också suttit som i ja-delegationen, som var en delegation som utsågs av förra regeringen som verkade mellan 2011 och 2015.
Yes.
Och det gjorde du när du jobbade som public affairs, eller som det hette på Proffis. Yep. Och det var en kommission som är klassisk, den blandar olika kompetenser. Det var fackligt, det var organisationer, det var Svenskt Näringsliv och liknande. Och SKL. Ni hade tre uppdrag, det var att samla kunskap om män och kvinnors olika villkor, stimulera debatt och lämna förslag på insatser. Och sådana här rådgivande grupper har vi ju sett ett antal av. Vi har sett hållbara städer, delegationen för ekologisk hållbarhet, och just nu har vi 2030-målen som har en delegation. Hur är det att jobba i en sån här? För liksom utifrån sett så blir det som en black box. Liksom. Man bara väntar att någon ska komma. Mm. Vad gjorde ni i den lilla gruppen?
Ja, det här var ju allting, eller det var, här var allt annat än en black box. För ett av uppdragen handlade ju verkligen om att föra ut kunskapen. Inte att skapa kunskap, för den kunskapen fanns redan. Innan ja-delegationen så har det funnits väldigt många kommittéer. Så uppdraget var ju att föra dem vidare.
Pumpa ut.
Pumpa dem framåt. Och vissa av frågorna är, inte minst när det gäller en mer jämställd uttag av föräldraförsäkring, så är det ju andra som har sagt samma sak tidigare. Men koka ihop det till vad som var aktuellt just här och nu.
Mm.
Så för min del så handlar det ju också om att vara en del av, vi hade ju experter som skrev antologier, och de presenterades hos oss som var med Så en gång kunde vi vara på LO hos Karl-Petter Thorwaldsson och släppa en av antologierna. Och där också det fanns forskare som kunde vara med och resonera kring. Så att,
men hade ni en egen budget som ni bestämde vilka antologier skulle göras? Och hur ofta träffades ni? Och hur lärde ni känna varandra i den här gruppen? Hur ofta träffades ni? Bara väldigt konkret.
I sluttampen så var det väldigt ofta. Och sen var ju vi på kursgårdar och andra i sammanhang där vi kunde sitta flera dagar och penetrera vissa frågor. Så att om vi lärde känna varandra, och det kan man lugnt säga.
Ja.
Några mer än andra, men så det blev ju goda vänner och kollegor. Så att jag var nere på S-kongressen nu i min egenskap var då hållbarhetschef och public affairs för Ransta. Och när Karl-Petter Thorwaldsson ser mig så kommer han fram och så skojar han med mig. Och så säger han, Anki, hur är det nu med Sollentuna-partiet? Han häcklar mig för att jag finns i ett litet,
lokalparti.
Och sen blev ju Annika Strandhäll, vart ju socialförsäkringsminister. Hon var ju också en del. Hon kom ju tidigare från Vision. Så att, jag har kontakt med flera.
Och vilken kunskap om män och kvinnors villkor ansåg ni från delegationen att man ville föra ut, att det var viktigt man kände till?
Ja, betänkandet var ju på hela, alltså det var ju jämställdhet i arbetslivet, så det var ju en hel radda med förslag som vi lämnade till Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.
Kan du ge några exempel på?
Ja, men det var ju att majoriteten av oss i delegationen var ju övertygade om att för att få ett mer jämställt samhälle så behöver vi ha ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Några av oss ville vi gå hela vägen. Att man delar på, att man individualiserar.
Att det skulle vara tvingande. Alltså.
Ja, precis som alla andra försäkringar så har vi det individuellt att vi får det. Men en annan del som kommer nu som nuvarande regering har tagit upp som var ett förslag, det var en separat jämställdhetsmyndighet. Ett annat resultat som, ja, man kan ju ha olika fokus, så jag hade två fokusområden som jag tidigt signalerade. Alla vi var ju, ja, man präglas ifrån vart man kommer någonstans, tror jag, så vi var ju allt annat ett fotbollslag med 12 målvakter, utan vi var ju verkligen en bredd av kompetenser. Men för min del så tog jag två fokusområden. Det ena var invandrade kvinnor på arbetsmarknaden. Som jag personligen tyckte var intressant att då jag hade en allierad inne på Arbetsförmedlingen. En fantastisk person som gav mig information när jag ville fråga saker som jag vill föra fram till ja-delegationen. Så till exempel vart det förändring då, vid den tidpunkten så hade inte Arbetsförmedlingen i sitt delegation eller i skrivningen till myndigheten, så fanns det ingenting i regleringsbrevet som sa att Arbetsförmedlingen med sin analysavdelning skulle redovisa hur om stödet gick till män och kvinnor, i vilken fördelning, och inte minst när det gällde de nyanlända och utrikesfödda kvinnor. Vilket sen visade sig vara så, ett, de hade inte det i sin instruktion, och två, när de väl fick det, eftersom att det här hörsammades ju av regeringen, så visade det sig att det var en stor obalans i att de utrikesfödda och nyanlända kvinnorna inte alls fick samma stöd som de män som hade kommit till Sverige. Vilket jag känner är helt otroligt, men det var skönt att få vara med och göra den skillnaden.
Det var ett av ditt.
Den andra delen var att eftersom att jag har också strategiskt ansvar i att Ransta är ju en av de största aktörerna i vår bransch inom offentliga sidan. Och jag har haft förmånen och har fortfarande förmånen att jobba strategiskt med lagen om offentlig upphandling och offentliga upphandlingar. Så jag vill titta på hur man skulle kunna jobba mer jämställt och bli också från den statliga eller den offentliga sidan en mer medveten inköpare ur den sociala hållbarhetsdimensionen. Så att nu har det ju varit och kommit en ny lagstiftning, men vi ser väldigt fortfarande att det är den privata sektorn som oftare ställer krav på vår sektor, bemannings- och rekryteringssektorn, än vad det är den offentliga sidan. Och även när det gäller att ställa krav. Jag vet att jag drog när vi träffades, du och jag, ett case om en myndighet som sökte och gick ut i en upphandling och sökte personer för ett uppdrag som inte alls var så kvalificerat, men ändå så slängde man till att man skulle kunna svenska i tal och skrift, fast man egentligen inte skulle prata med någon och man skulle heller inte skriva någonting, men ändå så ställde man de kraven. Så att,
vad tänker du om det? Att det finns en olika sätt att bete sig här i privata näringslivet och offentliga?
Ja, det är ju någonting som jag hela min aktivistsjäl går ju igång. Då känner jag att jag har hamnat rätt. Även om det blir en tankevurpa kanske för de som inte har förstått vad vi gör inom bemanningsbranschen. Men där ser ju jag att jag kan vara en advokat för schyssta villkor. Eftersom att vi tror på den svenska modellen och att vi tror på att man ska kunna ha schyssta villkor och kunna ställa krav på oss och våra konkurrenter.
Varför tror du det är så?
Menar att varför den offentliga sidan inte har...
Varför är den offentliga sidan sämre eller försiktigare med att ställa såna här krav?
Jag tror att man har levt i en väldigt homogen miljö väldigt länge, så att kulturerna är att i den offentliga sidan, eftersom att jag själv har en bakgrund inom det, när jag kom tillbaka in i politiken nu så såg jag att när jag tittade på vår egen organisation där jag kommer ifrån, så såg jag att vi har väldigt brist på utrikesfödda chefer. Och det har Sverige som stort. Men där kan man se att där har den offentliga en mer, alltså större utmaningar än den privata sidan. Och jag tror att det blir att vi reproducerar en önskvärd kandidat. Och där ser jag att jag och mina kollegor kan ju också vägleda våra kunder i att ställa rätt krav. Man har ställt krav och om man tittar i en lågkonjunktur så tenderar arbetsgivare att ställa ännu mera krav för att man kan det. I en lågkonjunktur så kan du ibland hitta personer med en akademisk bakgrund som är helt felmatchade på jobb där de inte får utnyttja sin kompetens på rätt sätt för att man kunde få den kompetensen. Men när det vänder sen så sticker ju de kandidaterna iväg, för de letar ju efter rätt jobb och att matchas rätt.
Så sen
att,
kommer de ju inte vara glada kanske på den arbetsplatsen. Nej, eller det finns väl en risk för det.
Men det ser man ju.
Man reproducerar sin egen kultur. Att det finns
skulle jag säga. Men man kan ju se att sjukskrivningar i den offentliga sidan är ju närvarande.
Får jag fråga dig, vad har hänt med förslagen från ja-delegationen? Var ligger de nu? Har det blivit action på de här punkterna?
Ja, så jämställdhetsmyndigheten är ju ett faktum.
Det är ju ett resultat.
Är ju, ja, så den är ju, jag undrar om de har startat, men det finns ju, alltså den är ju, vad säger man, den är klubbad och ska, så att jag tror att man letar, den kommer finnas i Göteborg.
Och de kommer ju ta hand om en av dina fokusområden, det här med upphandling och jämställdhet. Men hur det här med invandrade kvinnor på arbetsmarknaden, vad händer på den sidan?
Där har regeringen givit ett väldigt tydligt uppdrag till Arbetsförmedlingen att rikta sitt stöd tydligt emot den gruppen. Så det ska bli mycket intressant att följa hur en så viktig myndighet löser och tar sig an det uppdraget. Men jag ser ju att där kan ju bemanningsbranschen och inte minst Ransta vara med och göra skillnad. Vi har precis fått, och det är väldigt, väldigt ovanligt i alla fall för inom, under de åren som jag har jobbat, att vi får bidrag för att vi ska leta kandidater. Men vi har fått en ansenlig summa pengar ifrån Tillväxtverket där vi ska ut nu och leta kandidater. Och då har vi sagt att vi kommer att ha både män och kvinnor, så vi lovar en 50-50 av de kandidaterna som vi har lovat 100 jobb till årsskiftet inom ramen för det här projektet. Och då har vi sagt att det ska vara hälften kvinnor och män. Så att Det ska vi ju. Mm.
Du låter nästan nöjd med vad det blev av ja-delegationen. Är du nöjd med resultatet från den?
Både ja och nej, men jag tror att när det gäller jämställdhet så tror jag att det är en evighetsmaskin. Mm. Att vissa bitar kan man vinna på och sen så är det andra som trillar tillbaka. Men när det gäller makt och inflytande så i näringslivet så finns det ju mycket att fortsätta göra. Där hade man ju tidigare, jag hade förmånen att jobba med Margareta Winberg och så fort när hon, dåvarande vice statsminister och jämställdhetsminister, flaggade för kvotering i näringslivet, då hände det grejer. Nu tog vi den frågan också, men kom inte så långt att vi ville lagstifta i det hela, men jag tror att den delen finns det väldigt mycket att göra.
Du har satt dig anställd flera gånger nu och ja. Du började egentligen på Proffice och där var du leveranschef, affärschef och sen public affairs. Och Proffice, bara för att ge lite bakgrund, var ju ett nordiskt bemanningsföretag som faktiskt började 1960 som snabbstenografen, en skrivbyråtjänst. Det tycker jag är roligt att tänka på. Alltså de skrev för långsamt så de behövde hjälp med några som skrev. Mm. Det måste vi inte komma ihåg. Bemanningsbranschen är någonting som är liksom jämn generation med mig, för de växte explosionsart under 90-talet. Det var en avreglering och sen började man hyra ut personal på stora volymer och inte bara hyra ut, även rekrytera personal. Så det var en jättetillväxt. 60-80% på ett år kunde man växa. Mm. Och ni blev börsintroducerade runt 2000 och sen sedermera blev ni uppköpt av ett holländskt bolag 2016 och då bytte ni namn, strax därefter bytte ni namn från Proffice till Randstad. Det är bara för att jag hade faktiskt ingen aning om att Randstad ens fanns förrän jag började kolla. Ni har den här kampanjen kring vi byter namn och blir någonting nytt, den har helt har jag missat, ska jag säga.
Vi har 1000 jobb.
Ja, och ni är väldigt stora så att det känns ju som en väldigt signifikant förändring. Mm. Det här är ju en jätteturbulens som har pågått sedan du kom in. Dels en enorm tillväxt och dels en ganska ny, då var det en ny bransch. Och sen en helt ny ägare nu som är ett holländskt bolag som har då verksamhet i 39 länder. Mm. Och ni är mer än 600 000 anställda. Hur har den här resan sett ut på insidan?
Randstad hade börjat titta på Proffice tidigare. Så vi spekulerade väl, vi medarbetare. Så vi var nog inte så, kompetens just för tillfället är ju globalt. Vi rör oss ju, migration mellan länder när det gäller kompetens är ju vanligt. Så att, och våra kunder befanns ju ute i världen och många av dem tyckte ju ibland att Proffice hade behövt vara lite mera globalt. Med presence eller närvaro i där de befann sig. Mm. Så att ibland så förlorade ju vi på att vi inte hade den globala bredden som en del av våra stora konkurrenter hade.
Men när ni då gick på insidan och ni var ett börsbolag så ni visste att vi skulle kunna bli uppköpta, det var framförallt riskkapitalister faktiskt som ägde det då. Mm. Kändes det lovande eller kändes det hotfullt? För ni fanns ju ändå i Sverige, Norge, Finland, Danmark. Riktigt. Så ni var ju inte bara svenska inom...
Nej, det var nordiskt baserat bolag.
Var det lovande att ni blev tittade på eller var det liksom...
Ja, det... Måste jag säga med facit i hand. Jag tror att vi är vana vid förändring. Arbetsmarknaden förändras och vår bransch förändras. Så att jag tror att det var inte så många. Det var mer en nyfikenhet att hur gör de? För det fanns ju andra bolag också. Nu var det ett holländskt bolag som var en perfekt match. I Sverige var de små. Var en av de mindre aktörerna. En av de minsta köpte den största, eller en av de större. Så det var ju lite, men de var mycket fokuserade på västkusten, på arbetarsidan, mera industri nära. Medans Proffice och Define, vårt specialistbolag, hade allt från också montörer naturligtvis, men upp till läkare eller till IT-specialister. Så att, ja... Det här är ju ett företag som har funnits lika länge som Proffice. Har startats av en enskild person som var en av Hollands rikaste personer. Är inte det längre för att han har gett tillbaka till samhället. Så att han är en filantrop nu som som precis som oss jobbar med unga kriminellas revansch i samhället och ger tillbaka. Så att jag var lite nyfiken och fick möjlighet att vara tidigt. Jag var en av dem som fick åka iväg och träffa andra kollegor, och då kände jag det att de är ännu tydligare än vad vi vågade vara. Även om jag tar med mig från det här samtalet att vi kan vara lite mer uppkäftiga med vad vi faktiskt gör på vår hemsida när det gäller social hållbarhet. Men Ranstad hade en bra värderingsgrund, så för mig var det bara att jag kände att det här vill jag vara med på.
Så värdegrundsmässigt så kände du att du landade och att det stämde med dina uppfattning. Hur är det med friheten för ett landskontor? Ni är ändå 600 000 anställda i 39 länder. Mm. Hur stor rörelsefrihet har man i förhållande till ett huvudkontor? För det var ju ni ju tidigare.
Ja, jag skulle säga att det är klart att det finns inom ekonomisk redovisning och annat. Nu är vi ju inte börsnoterade, så att det är en helt annan struktur och process att linea in i ett sånt här stort företag. Men för mig personligen som jobbar med hållbarhetsfrågor och sociala program, så känner jag att jag står mig väl i att få vara med och innovera utifrån vad som händer i vårat land. Det går ju inte att jämföra Ranstad i Frankrike och Ranstad i Sverige. Det är ju två helt skilda arbetsmarknader med helt olika lagstiftningar. Så att de är väldigt lyhörda, mina kollegor som jobbar med frågor. Inte minst inom det ramen för det jag gör.
På huvudkontoret, menar du? Så man lyssnar på dig?
Ja, absolut. Och framförallt nu väntar vi besök här i 3 och 4 juni, eller maj, förlåt, kommer en av kollegorna som är ordförande för bemanningsföretagen i världen. Mm. Och då är de intresserade av vad vi gör, eftersom att Sverige har tagit emot så många flyktingar och vi har arbetskraftsbrist i många länder i Europa, inte minst i Sverige, så är de intresserade av hur vi tar tillvara på den kraft som har kommit till Sverige också. Så att.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är ju hållbarhetschef, och om man tittar på ditt visitkort så står det Public and Social Affairs. Mm. Och det är alltid med Public Affairs innan. Är du en del av ett Public Affairs team? Eller
jag är en av teamet i så fall.
Du är hela teamet.
Så den delen som har med PA-frågorna och public affairs-frågorna handlar om att jag bevakar ifall det är någonting inom politik, alltså den politiska omvärlden, som kan påverka. Just nu så följer jag det som händer i Cecilia Fahlbergs utredning rörande Arbetsförmedlingen. Vad kommer att hända där? Hur kan Antenn, vårt omställningsföretag, vara med i att få människor till nytt arbete och bistå där. Ja, så att det finns, eller lagen när det gäller 2008 års arbetskraftsinvandringslag, ska vi Kommer man ändra det? Hur kommer det förändra till exempel våra Define-bolag som letar efter kompetenser, inte minst inom IT-segmentet, och är vana vid att ta in folk från hela världen? Kommer vi att kunna ha möjlighet att göra det på samma sätt? Eller hur kommer det påverka våran affär?
Hur kommer det sig att ni kombinerar just public affairs och hållbarhetschef? Vad är logiken bakom det?
Ja, men det är nog, det skulle jag nog tro handlar om alltså att det handlar om mig som person. Alltså
det är bara vart så, för det var du liksom.
Jag tror att inom Randstad så var det mer vanligt att både ha en public affairs men också ha hållbarhetsansvariga. Och för vårat land så lägger man ihop de två delarna. Det teamen jobbar ganska nära varandra inom Randstad också. Så jag var head of public affairs fram till årsskiftet, där jag också fick ansvaret för hela hållbarhetsområdet. Randstad lägger väldigt stor vikt i att man finns med på Dow Jones Sustainability Index-lista. Man är angelägen på att följa sin egen leverantörsstyrning. Överhuvudtaget att se att vi blir sammanfogar och integrerar oss i deras processer när det gäller hållbarhet. Och också att vi ska kunna svara upp mot kunder på ett mer strukturerat sätt. Så att jag tycker att det är bara en markering att det här är viktiga frågor. Vi hade ingen hållbarhetschef tidigare på
årsskiftet är det 2017.
Ja.
Mm. Okay.
Alltså för annars en misstanke man skulle kunna få är ju när man lägger hållbarhetsfunktionen under kommunikation eller public affairs.
Det ligger inte kommunikation.
Nej, jag vet det. Men public affairs. Mm. Att det handlar mer om hur det ser ut, att man ska prata om det, men kanske mindre att göra som om det låg under affärsutveckling eller ekonomi. Mm. Men det förstår jag att du inte håller med om att det är på det sättet.
Nej, men jag förstår vad du menar. Men här är det som är PA för oss handlar mer om det som handlar om politiken och fackföreningsrörelsen. Att jag säkerställer att vi har schyssta relationer och att vi samarbetar med de, vad ska man säga, intressentgrupper som finns kopplade till vår affär. Och där vi sätter proffis tillsammans med mig då var ju byggde ju mycket på goda relationer. Men jag har suttit på IF Metalls kongresser, jag har suttit på LOs kongresser, jag har andats luften i vilka problem man känner ifrån den fackliga sidan. Inte förrän man förstår dilemmat ifrån den motparten så kan man bli mera seriöst att själv gå in och förändra. Och IF Metall valde ju som det enda bemanningsföretaget proffis att gå in i våran styrelse, vilket var det fanns inga andra, alltså IF Metall fanns inte i bemanningsföretagens styrelser, medan Unionen var en självklarhet att de fanns i våran styrelse. Nu är vi ju avnoterade från den svenska börsen, så nu har vi ju inte den delen, men det tyckte jag var riktigt bra att vi kunde få en kvalitetssäkrare utifrån från den fackliga sfären. Så att PA ur ett traditionellt, men det kanske, jag vet inte. Jag var den första, jag vet inte ens om det finns någon public affairs ifrån de andra bemanningsföretagen i Sverige. På Randstad finns det, i världen finns det, men public affairs-begreppet är ju inte så där. Det är fortfarande ganska, det är inte så många som har den titeln.
Mm.
För det är ganska många gånger så att företag köper in den specifika kompetensen ifrån kommunikationsbyråer.
Mm. Du är ju ensam på public affairs. Är du ensam även på hållbarhetssidan?
Ja.
Eller är du,
ja.
Du är själv hela vägen.
Ja. Men sen har vi ju de som jobbar med ISO. Så att ensam är ju lite synd att säga, för då skulle kanske vara
men ensamt ansvar.
Ja, HR-avdelningen skulle ju bli väldigt ledsen om jag sa att jag var ensam. För att mycket av vårt hållbarhetsarbete handlar ju väldigt mycket om arbetsmiljörelaterat. Hur våra medarbetare har det och att vi har schyssta villkor. Det är ju en del av vårt absoluta hållbarhetsarbete.
Mm.
Men sen så har vi ju det som har med inköp och facility management, att vi köper in ifrån från leverantörer som också står för det vi vill stå för. Så att,
Vem rapporterar du till?
Jag rapporterar till sales and marketing chefen så att sitter i koncernledningen.
Och era största hållbarhetsutmaningar, du har redan nämnt då arbetsmiljörelaterade frågor och så har du nämnt inköp. Är det de som är liksom, där har vi våran hållbarhetspåverkan?
Ja, i den interna hållbarheten, absolut. Men om man tittar på det som är våra tjänster, det handlar ju om att se och ta tillvara på all kompetens i landet och säkerställa att vi har kanaler ut till hela samhället och inte minst de nyanlända. Så att vår största som företags utmaning är ju att hitta nu kandidater i en tid där det är brist på personal, kandidater.
Men då ska jag nästan ställa om frågan. Vad är, om du är verkligen från noll, vad är era största hållbarhetsutmaningar? Om du står på en scen, nu låtsas vi att det här är en scen. Ge mig de topp tre hållbarhetsutmaningarna som Randstad har att hantera.
Då skulle jag säga att det som handlar om att ta tillvara på den kompetens av nyanlända eller de som står långt ifrån arbetsmarknaden är en av vårt stora erbjudande till samhället. Den är nog nummer ett. Utan tvekan nummer ett. Det startar vi ju nästan allt vad vi, vårat engagemang i att säkerställa att också att våra kunder ställer rätt krav. Eftersom att vi är HR-kompetens och vi kan påverka mycket, så nu ska jag ut i den offentliga sektorn och berätta om vad våra konsulter och våra medarbetare kan. Men om de ställer abnorma språkkrav eller abnorma kompetenskrav, så kommer de inte få någon kompetens. Då kommer kompetensen att gå till andra. Den offentliga sidan kommer vi att fokusera på under det här året. Så det är nummer ett. Men jag skulle vilja komma tillbaka till arbetsmiljörelaterat. Överhuvudtaget så ser vi att det är viktigt att våra medarbetare trivs och också är skyddade på sina respektive arbetsplatser. Så att den frågan är
nummer två.
Ja, den är nummer två. Och nummer tre skulle jag säga att vi har inte kommit så långt i våran egen leverantörsstyrning. Och jag ser fram emot att få jobba med vår nya kollega som har börjat. Vi har en ny inköpschef som kommer också att vara ansvarig för facility management. Vi har många kontor ute i hela Norden och inte minst i Sverige. Och där vi ska säkerställa att vi både när det gäller ekologisk hållbarhet, men också att vi har leverantörer som sätter ett högt värde i att vara hållbara ur flera dimensioner. Och där har vi inte, där ska jag säga att där har vi mycket att göra.
Och styr du över Norden eller styr du över Sverige?
Sverige. Men däremot lyder jag under våran koncern eller våran manager director som är en nordisk. Han är nordisk chef, men jag jobbar på Sverigebasis.
När man tittar på er innan, om man tittar på Randstad framförallt på hemsidan, så återges ju inte alls det du säger. Och det som ligger där är sånt där så för mig som gammal, om man nu får vara gammal, hållbarhetsräv, vad nu är för någonting. Jag ska vara gammal UV idag. Alltså jag får ju lätt klåda av det som ligger där.
Tänker du på hållbarhetsredovisningen då?
Jag,
eller?
Jag tänker på, om vi tittar under rubriken vårt ansvar i samhället. Mm. Då kommer någonting om att ni delar med er av kompetens till någonting som heter volunteer overseas. Och det, för mig blir det charity och vi ger bort lite och det har ingenting med våran affär att göra. Har det bara en extremt dålig hemsida eller vad är det som har hänt här?
Jag skulle säga det att vi har ju gått ifrån att vara proffis till Randstad och nu ligger precis i startgroparna för en ny varumärkesplattform. Så att jag ska säga att de har nog inte gjort någonting, mina kollegor, mer än nödvändigt för att de har väntat på instruktion på på att sätta den nya varumärkesplattformen. Mm. Så att, men om du läser, får jag ställa en fråga tillbaka. Ja, om du läser vår hållbarhetsredovisning, vad tänker du då?
Jag tittade upp.
Har du läst
våran? Ja, jag har läst hållbarhetsredovisning. Ja. Jag gick uppströms och tittade på diagrammet som ligger på Randstads hemsida om vad är vår hållbarhetspåverkan utifrån stakeholderperspektiv. Och då sa jag, det här är inte, det här är i vanliga fall som hållbarhetsnörd så brukar man klaga på att det är bara hållbarhet men det är ingen affär. Mm. Den handlade bara om affären och satte inga som helst kriterier på vad är verkligen hållbarhetsaspekterna då. Mm. Mm. För jag menar som hållbarhetsperson så säger jag, vi ska ju vakta det som ligger utanför ramen. Mm. Vi ska vakta så att vi har en planet, vi ska vakta så att vi har mänskliga rättigheter uppfyllt. Det är otroligt vagt. Analysen är jättesvag i min värld. Mm. Jag vet inte om jag är ovanligt gnällig just idag.
Ja, jag tror det.
Nej, det tror jag verkligen. Jag
tror du slår rekord.
Men jag tänker, får jag ta ett exempel?
Ja, absolut.
Vårat initiativ om Afros med vidga normen, det tycker jag är ett av de starkaste korten som jag känner någonstans. Det är fan.
Berätta vad det är för någonting.
Nej, men det har du säkert läst nu.
Nej, men du måste berätta för de som lyssnar. Ja, men berätta för de som lyssnar vad det är.
Vidga normen är ett samarbete som initierades från Länsstyrelsen i Stockholms län som kom och dundrade en afrofobirapport i bordet hos oss och berättade, så här ligger det till, vad tänker ni göra åt det? Och det kan jag säga, vid det tillfället så hade vi inte kunskapen om ett, att FN hade satt ett fokus, 10 års fokusområde på afrofobi och att afrofobi var så monumentalt närvarande, inte minst i vårat land men också i andra länder. Så vi satt oss på skolbänken, ett, att lära oss vad sa den här afrofobirapporten som var framtagen från Södertörns högskola av Erik Ullenhag på beställning av, där vi insåg att de som stod allra längst ifrån arbetsmarknaden blev så djupt diskriminerade på svenska arbetsmarknaden. Så vi började sätta alla våra rekryterare och konsultchefer i utbildning och där ett gäng ifrån Vidga normen, Afrosvenskarnas riksförbund och andra intressenter, för det här är ett samarbete, det var unionen, det var polismyndigheten, arbetsförmedlingen, men vi satt oss på skolbänken och förstod hur illa det var. Och därefter så har vi, och det är nog, det tror jag att vi, det är väldigt ovanligt, man brukar prata om mångfald och mångfald blir etnicitet.
Mm.
Och i det här fallet så blev det en speciell målgrupp. Och det jag också tycker att det som jag är mest stolt över, det är att vi just har ett sånt normkritiskt arbete där vi också tittar på och vågar prata om diskriminering på arbetsmarknaden. Där vi också försöker att säkerställa att vi jobbar på ett sätt så att vi också, alla vi har bias när man rekryterar, och att vi säkerställer tillsammans i grupper, i rekryteringsgrupper, att vi inte har missat någonting eller att vi har någon omedveten bias som gör att vi väljer de som är oss själva, står nära i våra nätverk och har hittat helt andra kandidater. Så nästa steg är ju, som vi börjar nu, det är ju att ut tillsammans med Vidga normen, att prata om att det inte finns så mycket utrikesfödda chefer i vårt land och i synnerhet inte utrikesfödda som kommer ifrån utomeuropeiska chefer.
Mm.
Så att, och det är ju någonting som vi själva också måste jobba med utifrån vad vi tidigare sa med, vad har vi för egen, vad behöver vi själva fokusera på?
Mm. Nu ska jag säga, jag tvivlar inte på att ni gör det här, men ni pratar verkligen inte om det på ett strukturerat sätt.
Nej.
Och ni har inte heller hittat modellen för att berätta för mig på ett strukturerat sätt.
Nej.
Vilket gör det liksom, det är ett innehåll som är det är ett innehåll som är enormt viktigt.
Mm.
Och det är helt, det är liksom, man behöver inte tänka mer än 3 sekunder för att komma på att antidiskriminering är er kärnverksamhet.
Mm. Mm.
Men så det är ju liksom inte, säger ju inte smack. Ni sätter ju inte den som en liksom smäkt på mig när jag träffar er. Sådär. Men det var med
du får ta med dig den också.
Ja,
i fortsättningen.
Det finns väl ingen som inte kan göra någonting bättre. Och det är ju keep improving, säger jag. Det måste vi ju ta åt oss om.
Får jag fråga, går jag till en annan sak, en annan bit av rekrytering där rekryteringen är en svag länk, det är ju att göra arbetsmarknaden tillgänglig för personer utanför norm. Hur arbetar ni det? Vad gör ni för att bryta normrekryteringen? För det är ju det som även rekrytering av utrikesfödda handlar om egentligen.
Mm. Mycket är i samarbete med andra Vi finns med i olika samarbetsprojekt. Ett av dem är bland annat Entry Hub, ett Vinnova-projekt. Där vi tillsammans med ett litet entreprenörsföretag som heter WeLink Sweden har varit med och tagit fram den här Entry Hub-metoden. Och i det här samarbetet så det nya i det handlade om att vi gjorde det tillsammans med minoritetsstyrda nätverk. Många gånger så fanns vi med i sammanhang där man pratar om målgruppen istället för att prata till målgruppen, vilket var också en ögonöppnare för en bredd av oss intressenter som var med. Där det var allting från personer ifrån, det var flera olika minoritetsgrupper som kunde berätta om hur de såg på hur bemanningsbransch eller rekryteringsprocesser, hur arbetsförmedlingen fungerar, hur svenska arbetsmarknaden överhuvudtaget hade diskriminerande strukturer som gjorde att de inte blev matchade utifrån deras kompetens. Så det är ett av de delarna. Ett annat är ledarna, fackförbundet ledarna har kört en 4-dagars utbildning i flera omgångar som heter Manager Express. Och då kommer mina kollegor, rekryterare, även HR, vår HR-avdelning, till utbildningen sista dagen för att berätta om hur arbetsmarknaden, hur vi ser på arbetsmarknaden. Att tipsa lite om hur man kommer i kontakt med oss och sen så erbjuda möjlighet att komma och träffa rekryterare för att se om det är några av våra lediga tjänster som skulle kunna vara intressanta för dem att söka. Vi har ett samarbete med Samhall där deras personal finns på våra kontor. De kan ju ibland vara våra konkurrenter, men de är också våra samarbetspartners i form av att ta tillvara med personer som har olika funktionsuppsättningar. Så att, det finns ju alla tänkbara möjligheter för oss att hitta vägar ut och tänka lite mer kreativt. Men just i det civila samhället har vi hittat mycket kandidater.
Rättviseförmedlingen startade ju som en reaktion på begreppet nej, det finns inga. Det känner du säkert till, Linda. Absolut. Thompson fick ju höra att det fanns inga kvinnliga DJs. Mm. Varpå hon gick ut i sitt sociala nätverk och hittade massor av kvinnliga DJs istället. Och man kan ju se dem som en slags missnöjesorganisation med att etablerade aktörer inte fungerar. Hur ser du på det? Behövs de här missnöjesaktörerna just för att komma åt det här? Det finns inga.
Ja, jag tror att de har gjort en hel del skillnad just i att ställa det på sin spets. Att de hittade ju och att det blev en folkrörelse i att faktiskt ta fram kandidater. Så jag var en av dem när de började, när hon började, så var jag tidigt ute i att lajka deras och var med också tips om kandidater. Så det tycker jag var en bra, det är väl alla krafter behövs ju för att upplysa om att det faktiskt är så att vi har diskriminering, oavsett om det handlar om att män väljer män eller att vi väljer bort vissa kandidater. Mm. Så det tycker jag, men nu har man ju förflyttat sig till att bli en konkurrent istället. Nu är kanske inte den största konkurrenten till Randstad, men jag har förstått att man nu också kommer in och ska jobba med rekrytering själv. Så nu har de ju gått ifrån kanske det här folkrörelsedelen till att bli ett företag.
De är ingen missnöjesyttring längre.
Utan ja, jag tycker de verkar ju vara ett rekryteringsföretag nu.
Mm. Och hur ser du på det?
Ja, konkurrens är väl alltid bra. Det är bara att man får berätta om innehållet, att innehållet förändras. Sen har ju inte vi, mer än att vi nu har fått stöd från Tillväxtverket i ett projekt, men annars har ju inte vi finansiering så som en frivillig organisation, utan vi är ju ett företag och nu börjar vi ju liknas. Det jag ser nu börjar bli mer att de mer liknar de mindre konkurrenterna vi har i våran bransch. Och då konkurrerar de ju med andra i våran bransch som kanske inte då får bidrag för att hålla upprätthålla sin organisation.
Känner att det finns någon sorts konkurrensnack, eller de spelar inte på riktigt schyssta villkor eftersom de på något sätt får pengar för att göra det som de andra gör på helt kommersiell basis.
Ja,
men står eller... de inte för någonting som ni har misslyckats med också då? Är det inte det som är liksom, är inte där skon klämmer? Att de står i opposition till och säger, titta, de andra har ju inte.
Fast jag skulle ju säga det att bemanningsbranschen är ju en av de branscherna som utan någon som helst tvekan är första ingången till svensk arbetsmarknad, och att vi ser till kompetens. Så att jag kan säga det att just våran bransch i sig kanske inte känner sig drabbad så mycket. Däremot så tror jag att svenska arbetsgivare och organisationer, absolut. Men då kan vi göra gemensam sak. Då är ju hela Randstad en rättviseförmedling i så fall som kan kroka arm med rättviseförmedlingen. Men jag brukar ibland ta upp rättviseförmedlingen. Jag var i Örebro och höll ett frukostseminarium förra veckan, och då frågade jag hur många det var som kände till rättviseförmedlingen. Och det var inte så många, så jag tror att det också är kanske mer centrerat till Stockholms
storstadsfenomen.
Så att, men Randstad och rättviseförmedlingen, det är två rättviseförmedlingar av många i bemannings- och rekryteringsbranschen, skulle jag säga.
Mm, jag måste fråga Randstad, eller rättviseförmedlingen om det. Jag är inte säker att de ska säga samma sak, men i alla fall.
Fast för våran del, det är ju, vi ställer ju väldigt höga krav när det gäller just normkritisk kompetens, och vår personal som jobbar med rekrytering, att jämföra dem med rättviseförmedlingen, det gör jag gärna. Jag skulle gärna ta en battle i att se vad deras erfarenhet är när det gäller de rekryterarna och deras kompetens i att rekrytera.
Det låter ju jättespännande. Ja, för jag ska arrangera det.
För du säger liksom, egentligen så säger du att vi är där vi borde vara utifrån att vi är föregångare på arbetsmarknaden när det gäller just rekrytering och bemanning.
Absolut, ja. Bemanningsbranschen, helt klart.
Ja.
Tveklöst.
Vi skrev ganska nyss en rapport som heter Hur störd får man vara i ett varumärke? Som vi är väldigt stolta över. Den kan vi prata länge om. Men...
Och vi har gjort det också i poddinslag som finns, som man kan lyssna på.
Och då har vi lite teorier från den som vi skulle testa på dig. Så jag har tre stycken teorier från vår rapport som vi ska testa på dig. Vi trodde att ett av dilemman man jobbar med mångfald, det är att orden är oerhört laddade. Om man jämför med att jobba med träd så blir inte folk så upprörda av träd. Men om jag säger same eller om jag säger lapp så kommer några gå i taket.
Svar ja.
Ja, vänta, jag får komma en fråga.
Han kan redan gå till taket.
Ja, okay. Jo, exakt.
Ja. Men ord spelar roll för mig, absolut.
Men nu kommer nästa teori. Det är att vi tror att vi som är proffs, eller ni som är proffs på mångfald, man markerar liksom lite makt genom att använda rätt ord. Du har snirklat igenom jämställdhet här, och så funktionsvariationer. Den här rapporten handlar om personer med utvecklingsstörning. Så då lär man sig att det är funktionsvariation, inte handikapp, för att visa man. Och på något sätt så exkluderar det människor som vill bra saker, för att de vågar inte gå upp på scen med proffsen. För att proffsen liksom maktmarkerar genom att kunna de rätta termerna.
För så tror jag att det kan vara.
Tror du att det är så? Vad säger du?
Tror du att det är så?
Ja, håller du med observationen? Att vi som är liksom elit, vi slår ut de andra för att vi bara, gud, jag kan alla termerna. Fattar du inte? Det ska heta sam, det ska heta lapp.
Intersektionalitet var ju en sån... Så det är klart att det finns begrepp. Men med begrepp kan det ju finnas mycket kunskap också. Det är klart att man kan använda kunskap och härskartekniker. Så det handlar ju om vilken omdömeskompetens man har och hur inkluderande man vill vara.
Så nu använder du så många avancerade ord. Men håller du med om spaningen att det finns en riskmoment i att proffsen använder orden så att de som inte är där så ofta, så den vanliga lilla chefen på det vanliga lilla kommunala kontoret kommer att bli skitskraj när du kommer ut och använder alla de här orden och tänker, jag tänker inte försöka göra en rekrytering som inkluderar det här, för jag fattar inte ens vad normkritisk är.
I så fall så... Och man skulle bli, men man blir nog rädd när jag kommer ut av helt andra skäl.
Okay.
Ja, det tror jag.
För då varför skulle man bli rädd för dig, tycker du?
Ja, tveklöst för att jag kommer att höra hur de jobbar med frågorna. Inte minst den offentliga sektorn nu kan vara lite rädda för att
Men är det inte farligt att skrämma dem då? Skrämsel, ja. Är det en bra arbetsmetodik?
Ja, fast nu hoppas jag att du har lika stor humor som jag har och att du tog det också. Men att skrämmas kan ju också vara, konflikt kan ju också vara ett instrument för att förändra.
Absolut, jag älskar konflikt.
Och jag tror att hela vårt samhälle skulle behöva ha lite mera konfliktbas i. För jag tycker att ibland att vi sväljer en hel del orättvisor. För att vi är så otroligt angelägna om att vara snälla och tillmötesgående. Istället för att kanske glädja oss i olikheterna. Och att olikheterna och konflikterna kan göra att vi tar ett steg framåt i till ett bättre samhälle. Så att för min del, men jag vill återgå till din kärnfråga. Ja, jag tror absolut. Däremot så är jag en person som är medveten om makt och hur man hanterar makt. Eftersom att jag har jobbat i politik så var det ju en del av mitt liv länge där jag absolut också tränades i att förstå vad härskartekniker är. Och jag har jobbat i en kvinnojour där det finns en annan dimension av makt och kontroll. Så jag tycker att det snarare är så att vill man förändra så måste man liksom någonstans möta personer där de står för att ta nästa steg i deras förändringsresa. Inte att liksom någonstans trycka på en del checka begrepp för att jag ska eller de som förstår många fina ord ska liksom ställas i bättre dagar.
Är mångfaldsvärlden duktig på det?
Ja, en del av den tycker jag, och jag tycker att det kommer än fler, och inte minst yngre människor. Jag tycker att det finns hopp. Vi jobbar ju med Wheeling Sweden, två unga entreprenörer som nu också får möjlighet att anställa fler, och jag måste säga det att jag tycker det är härligt att få umgås över generationsgränser, för då känner jag att ja, men det finns hopp oavsett om det är mina två. Vi har tre barn, men två av dem varit veganer igår och kom hem och hade varit och shoppat. Och sen började min son berätta om hur det är ställt med vattentillförseln i världen och inte minst i vårt eget land. Och han berättade hur mycket vatten det tar att bara producera en hamburgare och lite så. Och då kände jag så här, wow, är det här... Alltså det, och så
är det
satt
de här
och,
som är
ja,
på
men så satt de och såg, ja, men han har inte hållit på med sånt. Utan jag tänkte att ja, men de har en morsa som är kandark inom jämställdhetsområdet, så de kommer liksom inte gå in i det, det har de fått för mycket av. Eller när jag får höra hur Hugo och Minna på WeLink jobbar med olikhetsfrämjande, det är ett helt annat, ja, det finns hopp.
Det finns hopp för det.
Det är snarare vi gamlingar som måste ta till oss det som händer ute i de ungas värld också.
En annan fråga just när det gäller diskriminering. En diskriminering är ju en egenupplevd sak väldigt ofta. Och där också, det kan finnas en risk att om jag säger någonting som kvinna så får Torbjörn absolut inte säga emot för han är man. Mm. Nu nickar Torbjörn, han får absolut inte säga emot
för
han är man.
Jag vågar inte säga emot det.
Nej, men det är riktigt. Och att det där också exkluderar andra från att ta strid i frågorna. Mm. Du kan inte prata annan etnisk längre för du har inte det. Mm. Håller du med om att den diskussionen finns? Eller har vi kommit förbi den också?
Nej, fast jag tror att det blir lite svårt för Torbjörn att någonstans kunna relatera. Han är inte en ensamstående trebarns mamma. Och att kunna någonstans, tror jag, öppna öronen för att jag är inte en man och jag kan inte relatera. Jag tycker att
Det måste få vara eget upplevet, är det det du säger?
Nej, men det kan också vara egen upplevelse. Ja. Det är väl inte det å ena sidan eller å andra sidan, utan Nej. Jag tycker att man får vara ödmjuk inför att vi alla bär på erfarenheter av våra liv och att det spelar roll. Och för mig är det någonstans att i vissa lägen så känner jag ett stor tacksamhet i att jag är... där jag är i mitt liv, men att jag ibland kan tänka oj, tänk om jag hade varit en trebarnsmamma på flykt där min man inte har fått kommit efter eller inte kommit, eller jag sitter kvar i ett flyktingläger och min man är här på ett temporärt uppehållstillstånd och inte kan få jobb och inte kan få hit min familj. Så att ibland så känner jag att ja, jag har i alla fall behov av att fylla på från andra människors upplevda situation.
Absolut, min teori var inte alls att man inte skulle lyssna, att Torbjörn inte skulle lyssna på mig.
Det är fint att han inte pratar om mig, jag kan också komma igen och kommentera.
Nej, att man inte skulle få prata.
Men utan att Torbjörn inte får representera mig, han får inte ställa sig på scenen och säga som det jag tycker att det är så här. Och
jag har träffat väldigt mycket jämställda killar och en del helt omedvetet ojämställda kvinnor, så att det finns
så
liksom
det
ingen
linje.
Nej, det är ju inte det. I så fall, sorry att jag missuppfattade, men då fick jag
läge
att prata om det andra också.
Du får prata om precis vad du vill, det är du som är gäst. En sista sak, när vi skrev rapporten, jag jobbade med mångfaldsfrågan för 10 år sedan och var ute och höll föredrag och orerade kring mångfald, och sen efter ett tag så hade jag lust att slå cheferna som inte förstod. Jag insåg att jag blir alls för engagerad här. Alltså våld är inte en bra arbetsmetod, det har jag kommit fram till. Så jag hade en lång paus och så skrev vi vår rapport om diskriminering i marknadsföring egentligen, och så tyckte jag att det är ungefär, vi säger ungefär samma sak som vi sa för 10 år sedan. Mm. Det är påtagligt likadant. Mm. Och jag blev i det närmaste upprörd när jag tittade på hur vi behandlar personer med funktionsvariationer som liksom helt har lämnat radarn. Mm. Det känns extremt nu när vi säger mångfald, jämställdhet och sen slutar vi. Vi pratar inte ålder, vi pratar inte systematik kring funktionsvariationer på samma sätt överhuvudtaget. Och det känns som det är en väldigt gammal liksom gammalt band som går. Mm. Du som också har det här längre tidsperspektivet, tycker du att det har kommit framåt?
När det gäller just den delen så måste jag säga att då är jag tacksam över att vi i så fall slutar vårt samtal genom att sätta fingret på att personer med funktionsnedsättning inte är på radarn överhuvudtaget, tycker jag.
Du håller med om det, att de inte syns alls
tveklöst
som förut?
Det var ju när Funka-rapporten, när man hade en offentlig utredning där man verkligen satte strålkastarljuset på. Men annars så måste jag säga det att jag bekymrar. Jag var på Ratio och lyssnade på, ligger på deras hemsida, en forskningsrapport om just unga som är utan jobb och utan utbildning. Och jag tänker att där har du också en grupp som inte är fokus på hur de ska komma ut i det ena eller det andra. Och många gånger så är det ju så att de går på aktivitetsstöd som inte går på den kommunala budgeten. De finns mellan två strukturer också, den statliga och den kommunala ansvarsdelen. Nu finns det ju kommuner som säkert jobbar superbra med den gruppen, men jag tror att vi vet inte.
Nej, men är det inte frustrerande att vi inte har kommit längre? Vi har haft diskrimineringslagstiftning jättelänge, vi hade flera ombudsmän, vi har haft en, och nu skulle man systematisera verktygen, och vad som har hänt, det är istället att man liksom har tappat grupper. Det är ju, nu är jag ju på väg att bli upprörd. Liksom.
Det här fast det är ju bra att vi blir lite upprörda. För det känns ju inte
men
så bra att vi ska sitta och
mysa. Hur ska vi göra
bara
nästa 10 år för att det ska bli rätt då? Så att vi inte gör samma sak i 10 år till.
Jag har ju mina rötter i det civila samhället. Jag är ju en sån organisations... Jag tror ju på att vi behöver frivilliga organisationer som jobbar med att också vara, i det här fallet, konsumentröster. Jag tycker att det är märkligt att till exempel inte den offentliga sidan har årsredovisningar, om nu går tillbaka till vad man redovisar och vikten av det. Jag delar ju din uppfattning i att vi måste säga vad vi gör också. Men när den offentliga sidan, om vi skulle ta och göra en kartläggning på 297 kommuner i Sverige, hur många av dem redovisar, hur många det är av ungdomarna som står utanför både jobb och utbildning och vad de gör. Hur många har det med sig i sin årsredovisning? Mm. Alltså hur många av dem vet? Jag testade av när det var på den här ratioutbildningen. Då tog jag kontakt med Sollentuna kommun och den politiska sekreteraren som jobbar för eminenta Sollentuna-partiet. Och då fick vi inte direkt klart för oss hur många vi har på vår egen gata. Så för min del så kommer jag ju sätta klorna i det, både utifrån den funktionen jag har på mitt jobb. Vi har ju sagt att CSR Sverige, vi har ju precis blivit nyblivna medlemmar, även om Randstad finns med i CSR Europe, så har vi blivit medlemmar i Sverige. Och där vi har sagt att i det finns ju ett samarbete som heter Pact for Youth, en satsning för just att fånga upp unga människor. Och då har vi sagt ifrån Randstad att tillsammans med Sodexo och IBM så ska Randstad vara flaggbärare, som de kallar det för. Och då har vi sagt att vi vill gärna sätta fokus på unga med funktionsvariationer. Och senast idag hade jag samtal från MISA som ville att någon ungdom skulle få gå vid sidan av mig. De har någon sån här jobbskuggningsvecka. Men jag tror att vi kan väldigt mycket mer än så att börja titta på den gruppen. Vi har träffat ett företag som jobbar just med att hyra ut Peritos. Mm. Så jag tror att vi till och med kan slå samman med andra i våran bransch för att göra skillnad för den målgruppen av unga människor som kanske känner att det finns inte en plats för mig. Men jag tror att där kan vi verkligen, men där måste vi vara på bred front. Så det måste till någon, vi kan ju göra lite från vårat företag, men jag skulle tycka att det var intressant, då ska jag bli medlem i så fall, om det finns någon folkaktion för att just bli mer engagerad i den här målgruppens arbetsmarknads framtid.
Så vi ska lyfta unga människor med funktionsvariationer.
Det tycker
vi ska
jag
ställa hårdare och bättre krav på offentlig sektor. Vi ska be offentlig sektor redovisa vad de gör i de här frågorna. Mm. Och vi ska ha breda samarbeten inom civil sektor. Mm. Det är önskelistan, tycker du. Det är det medicinen för att om 10 år har kommit, när vi träffas igen om 10 år, har kommit oerhört mycket längre.
Ja. Men jag tror ju på konsumentmakt också. Mm-hmm.
Ja. Vad ska konsumenterna göra?
Nej, men det handlar ju om, precis som jag sa, att vi på Randstad måste bli ännu bättre på att vara konsumenter vi själva. Att ställa frågor till de som är våra, där vi är kunder, till våra leverantörer, och fråga hur de jobbar med de här frågorna. För börjar hela samhället att fråga, men vad gör du? Mm. Vad gör du? Då blir det ju ett tryck för ett helt samhälle, och då spelar ju frågorna någon roll.
Vad gör du samhället?
Ja. Mm. Nej, men det, man måste ju vara med och bidra. Ja.
Vi ska avsluta med en fråga som tar vid ungefär där vi började. En liten rekryteringsfråga. Du vet, man frågar om folk CV och vad de har gjort och sådär. Så tänker jag fråga då, vad är du om 5 år?
Oj, det var det svåraste.
Vad ser du dig själv om 5 år?
Ja, men då tror jag att den fackliga rörelsen har insett fru Elkens förträfflighet. Och då leder jag förmodligen en organisation som just jobba med konsumentpolitiska frågor utifrån ett socialt ansvarstagande, där vi blir än mera, precis som du gjorde nu, tydliga i att följa vad organisationer och företag gör inom hållbarhetsområdet, och att man har ungefär som gayrörelsen i USA, Pink Money, att vi köper av varandra, av vi som tycker att hållbarhet spelar roll, så att det blir i både min som vardagskonsument i våran familj hur vi handlar, men också hur jag som representerar ett företag, hur jag köper ifrån andra företag. Så konsumentpolitiska frågor, då jobbar jag med konsumentpolitiska frågor, tar den erfarenheten som vi relaterade till både du och jag här, att jag ser ju hur trenden är. Så konsumentpolitisk general. Och jag tror att fackföreningsrörelsen har en otrolig makt att påverka här. Men jag ser inte att man gör det. Så där skulle jag kunna tänka mig att göra skillnad.
Härligt, så då skickar vi den passningen till fackförbunden.
Hoppas att general också, det gillar jag.
Konsumentpolitisk
general i fackföreningsrörelsen.
Ja, det ser vi fram emot. Stort tack för att du har kommit hit.
Ja, kul. Tack för att ni visade att vi måste bli bättre på vissa saker.
Bra.
Det gillar jag.
Tack.
Ja, tack. Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.